Dagens avsnitt presenteras i samarbete med Energy Express Träningscenter. Håll i, håll ut, håll avstånd. Träning ger ett starkare immunförsvar. Hos oss kan du boka våra gruppträningssalar för egen träning utan extra kostnad. Oavsett om du är 14 eller 60 plus behöver alla röra på sig. Hos oss har vi nästan 2000 kvadratmeter stor yta, så här finns det gott om plats för alla. Tidaholmspodden ger dig 20% rabatt vid tecknande av 6 eller 12 månaders träningskort. Detta gäller under hela vecka 7. Uppge koden Tidaholmspodden 20. Vi vill också passa på att tacka samtliga medlemmar som har skött sig exemplariskt i dessa utmanande tider. Tillsammans gör vi ett starkare och friskare Tidaholm. Välkomna till Energy Express Träningscenter. Och med mig i studion idag har jag Judith Martinez Åkesson. Välkommen hit.
Stort tack för det.
Då tänkte jag att du skulle få berätta lite om ditt liv. Vem är Judith Martinez Åkesson och är du tidaholmare från början?
Ja, både ja och nej. Jag räknar mig väl som tidaholmare från början. På min mammas sida så är det ju släkt långt tillbaks från Tidaholm. Men min pappa är från Spanien och jag föddes där och bodde där tills jag var 5 år. Och sen flyttade vi tillbaka hit till Tidaholm. Så det här är uppvuxen.
Ja, vad Spanien, det vet jag, har jag ju sett på Facebook i alla fall. Har ni hus eller lägenhet, du och Jonas, i Spanien?
Vi har hus där sedan några år tillbaks. Och då var det ju väldigt, jag har alltid åkt dit mycket och varit där mycket. Min pappa bor ju där nu. Men med tiden så har det dragit ännu mer att vilja vara där mer och kunna träffa honom och släkt. Och ja, man känner sig hemma där helt enkelt.
Ja, skolan då? Pluggar du spanska i skoltiden?
Ja, jag gjorde det på gymnasiet. Jag pratade ju spanska när jag var liten, så som man gör till man är 5 år. Men sen så när jag började förskola och vi bodde här så var det ju, hölls inte det igång riktigt. Så jag tappade språket till stor del. Men började läsa det igen på gymnasiet och då kom det tillbaka väldigt, så här konstigt lätt. Mycket, mycket lättare än engelska till exempel. Och nu försöker jag hålla det igång genom att prata mycket. Och jag lyssnar mycket på spansk radio och sådär. För att hålla språket igång. Ett härligt språk.
Ja, precis. Vad barnen ni har? Ni har 2 barn då, Jonas, eller?
Ja, just det.
Är de spansktalande och? Eller få ord?
Få ord. Martin, vår äldste, går ju i 6:an nu, så till min stora glädje så får han ju läsa spanska i skolan.
Ja, du är mamma glad
i
alla fall.
Ja, precis. Så att jag förhör honom och sen så får Jonas göra samma läxa, för jag tycker att det är dags att han lär sig spanska med. Så får Martin förhöra Jonas.
Ja, nej men det är perfekt. Ja. Vad din skoltid, du som när du gick låg- och mellanstadie, vad för idrotter höll du på med då?
Jag började faktiskt dansa tidigt. På den tiden, så ja, vi är ju på tidigt 70-tal nu då, så hade vi turen i Tidaholm att ha Majken Hjalmarsson i stan som var väldigt välskolad inom klassisk ballett. Och hon hade danskurser i Kungsbros gymnastiksal. Så då började dansa tidigt. Därefter så var jag med i TGS och höll på med AG gymnastik ganska många år. Som också var väldigt roligt. Jag blev aldrig någon särskilt bra gymnast. Men jag hade väldigt mycket nytta av det sen. Jag höll på med hästar i många år. Hade en D-pony som heter Silver. Ute på hopptävlingar. Det var väl de, alltså gymnastiken och hästar som jag höll på med mycket. Men sen har jag provat friidrott och trampolin. Så det är bara individuella sporter.
Ja, det är bara enmanskov här hela tiden.
Ja, det är inget med en boll kan jag säga.
Nej, nej, det var dåligt med det. Ja. Vad gymnasietiden då? Vad pluggade du på gymnasiet?
Jag gick samhällsprogrammet på Åleberg. Men jag tog ett sabbatsår efter 2 år. För då kom jag in på en ettårig danslinje i Göteborg. Och det sabbatsåret pågår än.
Oj, ja, det var långt sabbatsår i alla fall.
Ja, nej, planen var att jag skulle fortsätta sen. Men ja, då kom jag ju in i dansvärlden och det var, blev det på den vägen.
Ja, efter gymnasiet läste du vidare. Har du några högskolepoäng eller något?
När jag startade dansskolan, då under de första åren så gick jag, då hade man på danshögskolan, vad kallade man det då? Det var liksom fristående kurser inom danspedagogik inriktat på, alla, det var alla möjliga som passade mig väldigt bra att ta, men det var ju också kopplat till dans då, så det är väl egentligen de enda högskolepoäng jag har.
Ja, ja, men det är alltid något i alla fall. Ja. Vad, jag tänkte vi hoppa vidare fram till arbetslivet när du, efter gymnasiet nu. Vad var första jobbet?
Jag började jobba extra tidigare än så. Jag började väl jobba extra redan på högstadiet. Lite grann inom restaurang och städ och sånt. Men i samband med att jag flyttade till Göteborg då så jobbade jag extra. Och då jobbade jag bland annat på McDonald's. Och jag delade ut GP på nätterna. Och, ja, ja, lite så. Men det var ju extra jobb då.
Ja, efter detta då, vad blir det för riktiga jobb om man säger så?
Jag började ju undervisa i dans väldigt tidigt. Det gjorde jag ju nästan direkt efter det här första året. Nej, men nu ska vi se. Det året som jag gick på den utbildningen så fick jag faktiskt börja jobba i receptionen på den dansskolan också.
Är vi i Göteborg nu?
Ja, nu är vi i Göteborg. Så där gjorde jag och sen var jag kvar där ett år till och jobbade i receptionen på dansskolan och började undervisa. Och då jobbade jag fortfarande på McDonald's och delade ut GP och så. För då sparade jag pengar för att jag skulle åka till New York och fortsätta fortbilda mig och ta i dans där. Vilket jag gjorde sen. Jag var där i 7 månader. Dansade på heltid.
Var det teater eller var det tävlingsdans? Eller vad gjorde du i New York?
Då var det... alltså tävlingsdansen kom in väldigt mycket, ganska långt senare. Jag var inte inne på det överhuvudtaget. Utan mer vad man brukar kalla scenisk dans. Alltså dans som man uppträder med i olika sammanhang. Så att det jag dansade i... I New York var framförallt klassisk ballett och jazz och show och lite hiphop.
Okej, var stora scener, mycket publik eller?
Alltså drömmen då var väl egentligen att kunna liksom jobba professionellt som dansare. Sen i stora eller små sammanhang spelade det nog liksom inte så stor roll egentligen. Utan bara kunna försörja sig på dansen.
Ja, jag antar de 7 månaderna. Det var tuffa månader eller? Det var ingen dans på rosor om vi säger så.
Nej, både och. Det var ganska overkligt när man kommer dit. Jag var ju bara, 19 när jag åkte dit. Det var väldigt mycket intryck och det var ju väldigt annorlunda mot här hemma på gott och ont. Jag ska säga att det var många saker som var bra. Det är ju en helt annan mentalitet. Även liksom inom dansvärlden så är det ju väldigt annorlunda liksom mot Sverige. Jag kommer ihåg de första gångerna, alltså dansskolorna var väldigt stora danssalar, väldigt mycket folk och väldigt mycket duktigt folk. Så man fick ju hela tiden så bra förebilder att titta på. Och man var liksom, man drogs ju med på något vis. Och där är det ju så att man ska ta plats och man ska synas och man liksom ber inte om ursäkt för sig. Det finns liksom, jantelagen finns liksom inte med i vokabuläret överhuvudtaget. Och det tror jag var, det blev en ganska stor omställning. Men som jag ändå kanske har haft mycket nytta av, samtidigt som jag kanske kan känna att någonstans mitt emellan känns kanske lite sundare och trevligare. Det var ju inte alltid, alltså vissa danslektioner kunde ju vara som en audition nästan. Alltså folk var ju inte alltid snälla mot varandra, om man säger så. Inte alla danslärare heller för den delen. Nej. Så, men på den tiden var det, ja, det var lite annat mot vad det är idag.
Ja, precis. Vad, efter du kommer hem från New York, vad hoppar du på för jobb då?
Ja, jag blev erbjuden att börja undervisa på en gång. Det var ju kanske inte huvudplanen, men jag hade nog egentligen då tänkt att jag skulle utbilda mig mer än då, så söka yrkesutbildning här i Sverige. Men det var ju roligare att börja jobba såklart. Så att där följde egentligen ganska många år av frilansande där jag varvade som danslärare och dansare och koreograf. Så det var ungefär 10 år som jag frilansade med det.
Ja. Vart utgick du ifrån då? Är du kvar i Göteborg eller är du tillbaka i Tidaholm och utgår härifrån de 10 åren?
Nej, först utgick jag i, nu måste jag tänka efter det här. Först utgick jag nog ifrån ett tag i Göteborg och sen ett tag i Stockholm och sen tillbaka i Göteborg. Ja, så var det nog. Och sen, alltså det är ju ändå, när man frilansar så jobbar man sällan där man bor. Så det var ju ett evigt farande och flängande hela tiden. Och jag vet att i Stockholm så tröttnade jag ju på, jag tror att jag bodde på 10 ställen under 4 års tid. Så man tröttnar ju liksom på det också, att det eviga flyttandet och så.
Ja, vad, när du var i Stockholm, Göteborg och gjorde de här 10 åren, vad är det största du har varit med och satt upp eller gjort som koreograf eller sådana grejer?
Alltså det är väl ett par saker som har varit stora för mig på olika sätt. Alltså och där, det är ju så mycket så, där det ena har lett till det andra på något vis. En sak som har betytt väldigt mycket för mig, det är ju att jag jobbat många säsonger på High Chaparral som dansare. Och där jag gjorde 9 säsonger där och började ju som renodlad dansare i både västernshowen och salonshowen där det bara var sång och dans. Och där jag var produktionsansvarig under de sista åren för salonshowen. Men det ledde också till så väldigt många andra jobb. Alltså på vinterhalvåren så gjorde vi jättemycket företagsjobb. Där vi blev anlitade på företagsgig och sånt. Att köra västernshower. Och ibland så kontaktade de oss och vi fick göra shower på helt andra teman också. Så att det ledde på något sätt till så mycket andra jobb. Plus att det var så himla lärorikt. Vi liksom hade ju inga resurser överhuvudtaget de första åren. Och under de åren jag var där så utvecklades det väldigt mycket. Och man fick lära sig mycket. Och jag fick även göra lite andra typer av roller. Både teater och lite stunt och sånt. Så att det ledde också till att jag gjorde några så här stuntgrejer i några så här film och tv-program och så. Så det har liksom betytt väldigt mycket. Plus att där har jag lärt dem känna de allra mest underbara människorna. Liksom det är människor man aldrig skulle lärt känna i något annat sammanhang som fortfarande är väldigt nära vänner. Och sen ledde det också till ett annat dansjobb som var extremt roligt att göra. Och det var att vi jobbade åt Harley Davidson under, jag kommer inte ihåg om det var 2 eller 3 år. Där vi gjorde dans, alltså en kombination av dansshow för att visa deras klädkollektioner. Och det åkte vi runt med på motorcykelmässor. Och även motorcykelträffar som Swedish Bike Meet och Superrallyt. Och de stora mässorna både på Elmia och i Göteborg och Stockholm. Och alltså hela konceptet med liksom den med HD och deras kläder och rockmusik och ja, coola shower. Det var nog en av de roligaste dansshower som jag har gjort, tror jag.
Ja, nej, men jag måste, innan vi hoppar vidare på Harley Davidson och alltihopa, så måste jag spola tillbaka. Du nämnde precis stunt och grejer, film och tv-serier. Vad, kommer du ihåg vilka filmer och tv-serier det var?
Ja, måste jag tänka vad de hette. Det var en tv-serie, en polisserie där jag gjorde en scen mot Mikael Nyqvist. Då var han bad guy, eller han var någon form av det var på ett sjukhus och jag var nog sjuksköterska, tror jag, och han, jag undrar om det inte var så att han var på, spelade påtänd och han kastade mig över en vagn med massa grejer, så ja, typ. Och sedan gjorde jag en scen i en film som, nu ska vi se vad den hette. Den scenen tror jag tyvärr aldrig kom med i filmen. Den var faktiskt mot Mikael Persbrandt.
Oj,
där jag kastar mig ur en körande bil och han springer i kapp mig, det var väl, och tar hand om mig eller så. Det var väl liksom det enda scenen som vi gjorde ihop. Det roligaste minnet jag har utav det var när vi skulle öva på det här stuntet, för att jag fick ju åka med stuntkoordinatorn på parkeringen utanför Solvalla. Körde vi runt och så fick jag liksom öva på att kasta mig ur bilen och rulla på rätt sätt så jag inte skulle slå mig liksom. Och det svåra med scenen när vi skulle spela in, det var att det var nog, ja, dessvärre var det nog så att rollen som jag då hoppar in för kommer ut ifrån en, ja, en sån här, ja, en klubb med lättklädda flickor.
Okay.
Så att när jag ska, hon springer därifrån och då har hon bara liksom dragit på sig en lång, snott åt sig en herrkappa. Vilket gjorde att jag kunde ju nästan inte ha några skydd på mig heller, för att det skulle synas när jag skulle kasta mig ur bilen där. Men jag behövde bara göra det två gånger i alla fall i själva inspelningen. Ja. Och sen är det en film som jag såg nyligen, Under ytan, med Johanna Sällström.
Ja. Mm.
Det gjorde en scen, det är en scen där jag spelar polis och detta är på Plattan. Och det är en tjej som vi tar och hon tänder eld på mitt hår.
Det är inte Wallander nu med Johanna Sällström?
Nej, det är inte Wallander, utan det är en annan, en fristående film.
Ja.
Under ytan. Du, den scenen med Persbrandt var i den filmen också, kommer jag på nu. Men den, ja, den kom aldrig med. De ändrade handlingen, så den kom aldrig med. Det var lite surt. Men ja, så är det i filmbranschen. Men den scenen kan man se. Så då fick jag öva på brinning också. Det var spännande.
Ja, jag tänkte, vi Harley Davidson nämnde du där. Kör du hoj själv?
Jajamän, och jag kan säga att det var tack vare det jobbet som jag fick upp intresset. Så det gör jag. Jag har inte hården kvar just nu. Jag sålde den i samband med att vi köpte huset i Spanien. Men den lär jag plocka upp. Det saknar jag väldigt mycket.
Ja, vad gör du nu för tiden? Vad jobbar du med nu?
Ja, jag har ju för första gången, om man säger, om man inte räknar de här extrajobben som ung, så har jag ju för första gången ett så kallat riktigt jobb sedan ett år tillbaks. Jag fick ju sådana problem med min rygg, så att fortsätta undervisa fungerade inte riktigt. Nu är det mycket dans i livet ändå, men inte som huvudsyssla eller profession. Så nu, just nu så jobbar jag, har en delad tjänst i kommunen, så jag jobbar på Komvux, på kompetenscentrum. Och så jobbar jag som skoladministratör på Treklövern.
Okej.
Okay. Så nu säger jag kontorsråtta, sitter vid datorn hela dagarna.
Ja, men det går säkert dansa där och det går att snurra några varv och grejer lite så. Jag tänker förebilder för dig inom dans. Jag kan ju inga förebilder, men har du haft några stora så som har varit?
Ja, det har jag. Alltså dels sådana, vad ska man säga, på stora förebilder som kanske levde för länge sedan. Och det är ju bland annat Gene Kelly, en jättestor förebild. Och även Sid Charisse som var stor kvinnlig dansare i samma era egentligen som Gene Kelly. Så det är stora förebilder. Sen så finns det nyare koreografer som är väldigt stora. Många av de här som brukar vara med i So You Think You Can Dance-programmen exempelvis. Det finns så många fantastiska som Travis Wall och Mia Michaels. Och, ja, många. Sen så har jag ju haft danslärare också som har betytt väldigt mycket för mig personligen som jag har tagit klasser för själv såklart.
Ja. Jag tänkte att vi tar en liten paus innan vi går vidare med intervjun med Judith. Dagens sponsor Energy Express Träningscenter vill tillsammans med Tidaholmspodden ge dig 20% rabatt vid tecknande av 6 eller 12 månaders träningskort. Detta gäller under hela vecka 7. Uppge koden Tidaholmspodden 20. Så, då är vi tillbaka igen. Då skulle vi spola fram några år till i livet på Judith. Och då undrar jag lite hur du kom på idén med dansverkstan.
Ja, det var ju efter de här 10 frilansande åren. Jag kände att jag började att tröttna på just frilansupplägget. Alltså att hela tiden leta jobb. Alla jobbuppdrag var ju väldigt korta, väldigt osäkert. Man fick flytta mycket, resa mycket. Så framförallt så kände jag att ja, men jag flänger runt så hemskt mycket. Jag var lite trött på Stockholm och så också. Så då tänkte jag att nej, men jag kan ju lika gärna kanske bo i Tidaholm. Och lika gärna utgå därifrån som någon annanstans. Men där någonstans så började jag nog fundera på att nej, men jag kanske ska göra något annat ändå. Jag har ju inte gått färdigt gymnasiet än. Det är kanske dags att ta tag i det. Så år 2000 så flyttade... Nu har jag gått lite långt fram. Vi gjorde ju faktiskt ett år på Mallorca också först. Med show, dans och shower. Vi turnerade mellan olika hotell på Mallorca under nästan ett år. Ja. Då gjorde vi en Blues Brothers show som vi satte upp och med sång och dans då, som vi körde. Så det gjorde jag väl först och sedan efter det så flyttade jag till Tidaholm. Och tänkte att nej, jag ska nog göra något annat och ha dansen lite bredvid. Så jag började läsa på Komvux för att läsa in det som jag hade kvar på gymnasiet. Och under tiden så var det ju en del personer då som visste lite vad jag hade gjort de senaste åren som började att tjata på mig. Att nej, men skulle du inte kunna starta en dansgrupp och mina barn vill dansa och jag vet jättemånga som vill dansa. Och då kände jag väl sådär att nej, jag kände mig färdig med det. Jag ville inte ställa mig i en dålig lokal med dålig ljudanläggning och inga speglar och så här halvdant. Nej, det är jag färdig med liksom. Men då var det någon som sa att ja, men det är så stort behov här, du vet, så att du skulle säkert kunna köra dansskola på heltid. Och då, detta var på sportlovet 2003. Och lite så som jag ofta är så tänkte jag att ja, men det låter ju kul. Det gör vi. Så jag bollade lite med min mamma och vi åkte och tittade på lite lokaler och började fundera och på påsklovet så öppnade vi dansverkstaden. Ja. Så det var inte så att jag hade gått och tänkt på det eller att det var min livsdröm eller något så. Utan
hur gammal är du här nu då?
Då var jag 31.
Ja, och hur många år Har du drivit dansverkstan?
Jag drev ju sen dansverkstan som, liksom som min egen dansskola i företaget dansverkstan, så att säga, i, vad blev det, 11 år.
Ja.
Och då lämnade jag över dansskoleverksamheten, alltså själva danskurserna lämnade jag över till kulturskolan. Min tanke var nog då återigen att jag skulle göra något annat. Jag har ju försökt med det några gånger, men det blir nästan alltid mer dans varje gång. Men och jag hade ju haft lite samarbete med kulturskolan och med Lars Pålsson som är verksamhetschef där redan innan. Så det kändes naturligt liksom att dansen skulle finnas under kulturskolan. Men då sa han att ja, det kan vi göra, men då måste nog du följa med, för att jag vet inte hur vi ska driva det annars. Så jag följde med och helt enkelt blev anställd på kulturskolan och jobbade vidare med dansen där, men i lite mindre form. Men då är det ju också så att kulturskolor håller ju inte på med tävlingsdans, så vi startade ju en tävlingsförening, för att just tävlingsdansen började jag egentligen inte med förrän när jag startade dansverkstan. För då var det så att jag hade jobbat på andra dansskolor som höll på med tävlingsdans, och då såg jag det där och tyckte att det verkar ju kul. Så när jag startade dansskolan, då tänkte jag att det här vill jag ha med i min verksamhet också. Så det var på den vägen jag kom in på det spåret då.
Ja, jag har ju läst och sett danstävlingar lite, mest i tidningen får jag säga. Men ni har haft stora framgångar i Tidaholm och haft riktigt duktiga dansare både på VM och lite allt möjligt. Vad är den största framgången tror du som ligger bakom, som har gjort att de är duktiga i Tidaholm? Jag menar, det är en liten stad. Är det intresse, tiden de lägger, barn och ungdomar och även vuxna? Eller är det du som är en kombo av er båda, att alla är duktiga?
Jag tror att alla de delarna är nödvändiga för att man ska bli framgångsrik. Alltså jag brukar säga att talanger hittar alltid sin väg att bli framgångsrika. Jag tror att dels man behöver ha så mycket vilja, man behöver gilla att träna. Man måste tycka det är roligt att träna, för att man lägger ner väldigt mycket mer tid på att träna än på att tävla. Så att träna måste vara väldigt roligt. Man måste ha uppbackning runt omkring sig av föräldrar på ett sunt sätt. Också ska jag tillägga är viktigt. Och man behöver ha tränare runt sig som kan guida igenom, men som kanske också kan hjälpa till och ge möjligheter till andra inputs och så. Det kan vara en fördel att vara en liten stad på vissa sätt. Visst har man närmare tillgång till mer i en stor stad, men jag kan känna att man på många sätt får, det är lite lättare att få uppbackning på något vis, för man försvinner inte i mängden på samma sätt i en liten stad. Och det tror jag, om vi säger de som har fått representera internationellt, alltså de har ju till exempel haft väldigt lätt att hitta sponsorer till sina resor och sådana saker, vilket dansare i stora städer inte har kunnat göra på samma sätt. Så de har kunnat få stöttning på många sätt, tror jag. Men det egna drivet är ju alltid givetvis det viktigaste.
Vad krävs det i tid, om vi säger det, hur många tävlingar gör de på ett år?
Det varierar. Det var, om vi säger ett normalår, så kanske man gör säg mellan 3 och 4 vanliga nationella tävlingar på en termin. Säg att det blir en 7-8 stycken på ett år. Och sen förhoppningsvis 1 eller 2 internationella tävlingar utöver det då. Det är väl ett ganska normalt då.
Vad krävs det då? Vi säger det, vi tar två dansare. Du hade två tjejer som var på VM nyss för några år sedan, va?
Ja, precis. Det hade vi. Och sen även ytterligare några år tillbaks var det ju två andra tjejer som var med på VM i Sydafrika också.
Hur många timmar lägger två sådana tjejer ner för att nå dit de behöver nå? Träningstid borde på dansverkstaden plus hemma. Hur mycket krävs det?
Ja, jag har ju framhållit också att det kanske inte bara är träningsmängden som är viktig, utan att man ser till att det är effektiv och kvalitet på träningstiden. Alltså att hellre korta ner passen till exempel och vara effektiv än att ligga och småmala, så att man liksom inte kör riktigt fullt ut och så tar det bara mycket mer tid. Båda de här gångerna så har ju det varit i en period med när dansarna liksom har varit i gymnasieålder. Och det alltså det är ju väldigt svårt att få liksom en bra balans då mellan träning och den tiden de behöver i skolan och fritid och må bra. För jag känner att alltså hela personen behöver ju liksom hinna med och orka med för att det inte ska bli för mycket. Men om vi säger i grova drag, så jag har ju försökt liksom att lägga en plan då tillsammans med dem inför en stor tävling. Alltså hur ser din vecka ut? Vilka danslektioner de har. En av tjejerna har ju gått dansgymnasium parallellt också. Då fick man ju räkna in den danstiden också. Och sen så gäller det ju att se till vilken dag ska du vila. Det är precis lika viktigt att få in det. Och sen så får man ju se lite individuellt vad de behöver. Kanske komplettera med fysträning och andra saker också. Så, men det är klart att många timmar blir det. I veckan.
Ja, du har ju även haft kurser för äldre också.
Ja.
Hur skiljer sig, om vi tar 5-7-åringarna mot 40-45-åringarna? Vad är roligast och går det att välja ens?
Nej, det går absolut inte att välja. Det är så roligt på väldigt olika sätt. Ja, helt klart. Ja. Nej, det går inte att välja. Det går inte att välja. Men om vi säger nivåmässigt, en vuxen nybörjargrupp, så kan man ju göra ungefär samma material som man gör med barnen. Det är bara att man byter ut musiken och lägger upp det på lite annat sätt. Men ja. Om man är nybörjare såklart.
Ja, vad är den bästa danslåten enligt dig att dansa till?
Oh, i vilket sammanhang då?
Tävling.
På danstävling?
Ja. Eller topp tre då?
Topp tre. Ja, men vi håller ju på med så många olika dansstilar. Jag får ju ta och välja tre olika genres, ja. Då. Ja, i tävlingsdisco, folk kommer inte veta vad det är. Det är bara diskodansare som vet vad det är för låt jag menar nu. Och det är en låt som heter Speedo. Disco-musiken går ju väldigt fort och den heter Speedo. Den är skön, skön, drivig, rolig disco-låt. I hiphop så finns det en låt som vad heter den? Tappar jag namnet bara för det. Ja, det var ju typiskt. Men hiphopen har ju många ganska gamla sköna låtar, och där gillar jag ju bland annat TLC:s låtar, Waterfall, och används inte jättemycket på danstävlingar, men det finns några av dem som används ibland. Och tredje genren, då måste ju nästan bli inom de konstnärliga danserna då, performing arts. Där tycker jag ju väldigt mycket om instrumental musik. Alltså det får gärna vara så. Det är väldigt populärt nu att göra instrumentala covers på populärmusik. Och det tycker jag om att dansa till. Eller i alla fall göra koreografi till andra.
Ja, precis. Ja. Vad följer du Let's Dance på TV?
Ja, det är klart jag gör. Det är klart jag gör.
Du kom på en idé där för x antal år sedan. Det är 10 år sedan eller?
Ja, det är nog till och med 12 år sedan tror jag. Vi körde första gången. 2009 tror jag var första.
Ja, berätta hur kom idén upp där?
Ja, jag har ju något av en hyperaktiv hjärna. Det har alltid varit så. Det är liksom... dyker upp grejer hela tiden. Men de bästa idéerna kommer ju oftast när man får vila lite. Och då var det ju så att vi fick Martin 2008 och jag var väl mammaledig 3 månader kanske.
Ja.
Unnade jag mig på. Och då var det ju så här barnvagnspromenader och så. Och det är ju oftast då när liksom hjärnan får bara släppa taget lite om annat som de bästa idéerna kommer. Och då poppade det upp. För det var ju ganska nytt med Let's Dance då också. Och då slog det mig att jag måste hitta på något nytt, göra något roligt. Och vi gör en lokal version utav Let's Dance med Tidaholms profiler.
Ja, jag var nere och kollade på det första året. Mm. Jag kollade på. Det var riktigt kul att se och att de kunde så bra, alla som var med ändå. Det var ju grymma instruktörer med givetvis, men man måste ju säga att det blev succé när det väl kom.
Ja, det kändes jättekul. De gjorde det. Man får ju tänka att de hade ju de hade en vecka på sig att lära sig sina koreografier och de tränade ungefär 1 till 2 timmar om dagen bara. Så himla mycket tid hade de inte. Men nej, men det gällde ju, det var viktigt också liksom att det skulle kännas liksom bra för dem, att de skulle tycka att det var roligt, att de skulle känna sig stolta över sina dansnummer som de gjorde. Så i samråd med danslärarna så försökte vi verkligen att tänka ut bra tema till varje person, alltså vilken stil kan passa den här personen och vilken danslärare ska vi matcha ihop dem med så att det liksom skulle kännas roligt och bra när det väl var dags.
Vem var det som vann?
Det första året var ju Patrik Lövborg som vann.
Ja, just det. Den gamla fotbollsspelaren och innebandyspelaren.
Just det. Han gick på danskurser sen. Han var lite frälst. Han gick på hiphopkurser några terminer sen efter det.
Ja, vi får ta hit han till studion och kolla om movesen sitter kvar.
Ja, det är klart.
Andra året, vem vann då?
Andra året var Sören Frid som vann.
Ja, men... Där har vi tackkänsla i alla fall.
Jajamän. Ja, han fick ju alltså 70-tals disco. Så han gjorde ju de här kända Travolta-movesen från Saturday Night Fever-filmen. Och bland annat så gjorde han ju den här när han hoppar ner på knä och upp igen. Det är ju faktiskt både jobbigt och svårt att göra. Det körde han som ett tricks.
Ja, om du skulle få önska vad du vill och sätta upp på Sagateatern i Tidaholm. Skulle det vara en dansshow eller skulle det vara en revy?
Nej, det skulle vara musikal.
Musikal, ja. Och du får välja vem du vill i hela Sverige. Vem skulle du sätta som frontman och kvinna? Varsin.
Oj. Det beror ju lite på vilken musikal man ska göra såklart. Jag koreograferade en av mina favoritmusikaler för inte allt för länge sedan. West Side Story som sattes upp i Skövde. Och den skulle jag väldigt gärna göra igen. Men alltså, ja, och då är det ju kanske huvudrollen då i dem. Vem skulle göra dem? Vem jag vill?
Ja.
I hela Sverige?
I hela Sverige.
Renny Mirro.
Ja.
Vad skulle man ta för tjej då? Det finns ju så många bra. Ja, nu står det still. Man skulle kanske kunna, någon som skulle matcha med Renny Mirro. Ja, det är ju kanske hans ex. Nilsen. Ja, jag vet inte. Men Renny Mirro skulle vara stående. Nej, men man kanske, då skulle man ju kunna kanske göra, då skulle man ju kanske istället sätta upp den föreställningen han och Karl Dajal gjorde. Som de faktiskt fick göra på Broadway också, som handlade om Sammy Davis Jr. och Frank Sinatra tror jag det var.
Ja, precis. Vi ska ta en liten paus och så ska du fundera ut om vi skulle köra Just Dance 2022 i Tidaholm, vilka du skulle vilja ha med då. Sådär, då är vi tillbaka igen och Judith har funderat lite. Vilka tidaholmare skulle du vilja ha med på Just Dance 2022?
Ja, jag skulle nog använda mig av samma upplägg som senast. Alltså ungefär 50-50 manliga och kvinnliga deltagare från olika områden i Tidaholm, olika... Alltså någon politiker och någon ifrån skolan och någon ifrån handeln och så. Och då skulle jag på tjejsidan skulle jag tillfråga sportprofilen Sara Anteryd.
Mm.
Och sedan skulle vi behöva en politiker och det tror jag vi skulle välja Celal.
Ja.
Sedan skulle jag behöva någon ifrån skolan, någon rektor brukar alltid vara med och då skulle jag nog fråga Nina Kinbom som är min chef också, hon skulle göra succé.
Ja.
Och sedan skulle jag fråga Isabell som har Isabells spelbutik.
Mm. Och killar då?
Och på killsidan då skulle jag fråga en som har haft en stående förfrågan varje gång som väldigt gärna vill vara med men det har aldrig funkat i kalendern och det är Mats Löfving.
Mm.
Och sedan skulle vi ju behöva någon från handeln och jag tänker att Svante Schultz är ganska klockren. Vi behöver en politiker och då tycker jag att det kanske är bra om vi har Celal med då behöver vi kanske någon ifrån den andra sidan så då tycker jag att Runo Johansson borde vara med. Och sen tycker jag att du borde vara med.
Ja, okej, det tycker du. Ja. Nu får du träna en hel del i alla fall. Då anlitar jag dig i alla fall en månad innan, inte en vecka. Ja, vi ska ta en fråga som Anders Johansson på RF Sisu skickade med till dig här och du kommer få skicka med en fråga till nästa veckas gäst. Men frågan från Anders Johansson lyder: vad tycker du det ger för mervärde att sitta med i Svenska Danssportsförbundet som person?
Ja. För mig det är oerhört utvecklande. Alltså jag lär mig så mycket saker. Och man får jobba med dans på så många olika nivåer. Allt ifrån alltså hela spannet från den lokala föreningen här hemma till förbundsnivå nationellt. Jag får möjlighet att och utveckla dansen, tävlingsverksamheten. Få vara med och kunna liksom... påverka så att det går åt det håll som jag tycker att det ska. Jag får lära känna väldigt mycket härliga människor runt om i Sverige och internationellt. Det leder även till att jag får göra internationella uppdrag, vilket också är väldigt både utvecklande och roligt. Så att, ja, man lär sig mycket mycket, man får träffa mycket folk. Man får, kan vara med och påverka. Och det som man gör liksom på förbundsnivå i sista änden, så är det ju så att det påverkar ju hur det är för våra tävlingsdansare här hemma i Tidaholm.
Mm.
Så är det väldigt, väldigt roligt.
Hur många år har du suttit med?
Alltså jag har varit, sen 2016 har jag gjort olika typer av uppdrag i Danssportförbundet. Det har ju varit allt ifrån att vara verksam i liksom de kommittéerna som arbetar med just de danserna som vi håller på med här. Och det gör jag ju fortfarande. Under 2 år var jag projektledare för SM i dans. Och då jobbade jag åt, då var ju inte det ideellt, utan då var ju, blev jag anställd för att jobba med deras SM-arrangemang då i dans. Sedan har det varit som med jobba med landslag och det är att utveckla tävlingsreglemente och utbilda domare, utbilda tränare, representera förbundet internationellt och sådär. Så att, men sen 2016 är det, och jag håller på för fullt. Nu det här året så är det digitala möten nästan varje dag.
Ja, jag förstår. Vi pratade lite kort förra veckan, jag och Anders, om corona. Gick det ens några tävlingar förra året i dans 2020?
Vi hade en tävling här i Tidaholm 22 februari.
Ja, det var precis det, innan.
Ja, och det var en stor tävling. Det var en av de största inom våra danser som vi är verksamma i, som vi har haft. Alltså vi, det var ju liksom verkligen på ett sånt jätteuppgående. Och ja, så här i efterhand så det, vi hade ingen aning om vad som skulle komma typ 2 veckor senare. Det man pratade inte i de termerna överhuvudtaget. Så 22 februari hade vi en riktigt stor tävling. Och sedan så sattes ju allt på paus då. Men vi lyckades få till 2 tävlingar, en i september och en i oktober. Men då var ju det utan publik.
Mm.
Men det funkade ju. Det var bättre än inget. Men nu på lördag, det är ju alltså när det här sänds så är ju det igår.
Ja, tror jag. Precis.
Så igår hade vi vår första digitala danstävling. Jag har varit med och drivit på detta att vi behöver göra någonting för att hålla liksom dansarnas motivation uppe. Någonting för de här som behöver något extra för att liksom tycka att det är värt att träna framför allt. Och så. Så att det kommer nog, det blir ytterligare några sådana nu under våren, och så får vi väl se. Vi hoppas fortfarande på att allting går tillbaka lite i alla fall efter sommaren.
Ja, precis. Vad, sista frågan här innan vi avslutar programmet är, vad är det bästa med dans?
Och det är väl att det är så mycket, att det kan vara, det är så beroende på vem som utövar det. Och i vilket sammanhang man vill utöva det. Det kan vara socialt, det kan vara konst, det kan vara show, det kan vara idrott, det kan vara motion. Alltså vad man än själv väljer att använda dansen till, det är ju liksom upp till var och en. Det finns inte jättemånga verksamheter där du faktiskt liksom kan göra en och samma sak på så många olika sätt. Det tycker jag är det bästa, för då det gör också att man når så många människor. Du kan dansa hela livet, från det att du kan lära dig gå till du inte kan stå längre eller så. Sen det som kanske är det speciella, det är väl just den här möjligheten till uttryck. Alltså att uttrycka sig, förmedla någonting. Alltså, oavsett varför man dansar så känner man ju oftast någonting. Skillnaden mot att bara springa till exempel, det är inte så mycket känsla i det. Men dansar du, spelar ingen roll om det är foxtrott eller jazzdans eller diskodans eller om det är latinostandard. Eller, det finns ju alltid en känsla och ett uttryck med, och det tycker jag är det härliga med dansen.
Mm. Då ska vi ta och tacka dagens gäst, och efter vi har avslutat programmet så kommer Judith få skicka med en fråga till nästa veckas gäst, och det är Henrik Bromander. Han jobbar som lärare, men vi ska kolla lite mer om The Liptones och ja, lite annat med Henke, så lyssna gärna då. Det var allt för denna veckan. Dagens program presenterades av Energy Express Träningscenter. Håll i, håll ut, håll avstånd. Träning ger ett starkare immunförsvar. Hos oss kan du boka våra gruppträningssalar för egen träning utan extra kostnad. Oavsett om du är 14 eller 60 plus behöver alla röra på sig. Hos oss har vi nästan 2000 kvadratmeter stor yta, så här finns det gott om plats för alla. Tidaholmspodden ger dig 20% rabatt på tecknande av 6 eller 12 månaders träningskort. Detta gäller under hela vecka 7. Uppge koden Tidaholmspodden 20. Samtidigt vill vi passa på att tacka våra medlemmar än en gång som skött sig exemplariskt i dessa tuffa tider. Tillsammans gör vi ett starkare och friskare Tidaholm. Ha nu en kanonbra vecka. Tack och hej!